Hej allesammans och hjärtligt välkomna till ännu ett slashat.se, din machete i teknikdjungeln denna 2 juli 2013, där vi ska beta av lite tekniknyheter som har inträffat eller inte inträffat de senaste 7 dagarna. Kryptiskt av mig, absolut. Men vi byter ämne rakt av till Tommy. Hej!
Ja, men tjena. Välkommen till slashat.se, Jesper.
Tack så mycket. Du, är det inte lite så... Jag har fått känslan om att idag får jag ha roligt snarare än att vara informativ. För vi har gått in i någon sorts ren nyhetsmässig semester också. Det dalade snabbt med stora nyheter.
Ja och nej. Ja,
förutom att du tog alla bra sen så fick jag kvar, du vet, det där som man får plocka ur munstycket på dammsugan efter man har städat.
Sen så var du sen på bollen också. Ditt första ämne dök upp på fredagen, Jesper.
Ja, jag vet.
Ja, så att du kan inte komma och snacka så nu, utan man får vara framme, för jag har episka ämnen.
Vi ska lät inte lite så här förra veckan, fast jo, tvärtom.
Fast då underminerade jag mig själv genom att säga att jag inte har några teknikämnen. Så bjuder jag en rolig grej av det istället.
Så här är jag. Det är en rolig grej.
Google, eventuellt Android-spelkonsol, som eventuellt, mycket eventuellt där, ska ta upp kampen med PS4 och Xbox One. Kanske, det ska jag prata om. Vi ska prata om den nya då, Windows 8.1, eller previewn av den. Bygga hus i Minecraft i verkligheten. Rörigt, men det finns ett ämne om det också idag. Och sen SkyDrive var ett bra namn tills det inte var så bra för Microsoft. Och sen så har jag ett litet tips mot slutet. Google Reader är ju i graven. Vad finns det för alternativ? Och framförallt, hur har vi, jag och Jesper, löst detta? Ska vi se, Jeppe, har du någonting? Ja, det är ditt första ämne, det är spännande.
Ja, en gammal klassisk sökmotor går i graven. Det är inte helt utan en liten fallen tår. Och sen ska också... Du öppnar Windows-ämnet. Sen kommer jag fortsätta med inte ett, men fler Windows-ämnen. Lite siffror och annat runt både operativsystem och app stores. Sen ska vi också kika lite på vad... Ja, du har ju en viss Google-nyhet. Jag ska täcka upp den Google-nyheten med lite andra nyheter som har... Eller inte så mycket nyheter som rykten. Och sen ska vi också passa på att rikta in oss lite grann till de bland våra lyssnare som faktiskt studerar.
Bra! Kul för dem att studera.
Ja, det får vi se.
Det ger sig allt eftersom.
Ingen arbetsgivare har någonsin frågat mig om jag kan någonting, så det där med utbildning.
Alltså, det är någonting vi någon ska prata om, våra utbildningar och hur vi hamnade där vi hamnade i livet egentligen inom teknik. För att jag har nog aldrig visat ett enda betyg från någon skola någonsin.
Du behöver knappt berätta vem du är liksom.
Nej, men det alla
no
vet
questions asked liksom. Lön i kontanter med gummisnodd och så.
Får jag säga en liten anekdot bara innan vi börjar?
Ja, om den inte är för lång.
Jag var ju på festival i helgen på Bråvalla. Sketkul hade jag.
Jag har glömt att fråga hur det var, men det kan vi ta i eftersnacket.
Ja, men lite kort sen nu. Det här måste jag bara få säga. Och så är det första som händer. Jag och min festmö Helena går på festivalen. Och det första som kommer är att en kille kommer fram till mig och ger mig en stor kram och säger: Ni grabbar är fan kungar, säger han till mig. Och då tänkte jag, slashat. Hoppas ni får ligga ikväll, så gick han därifrån. Tänkte, vad fan? Och då började min tjej flickvän: aha, du trodde att det var slashat fan som kom och slängdes över dig. Jag sa, jag vet inte, sa jag. Men ni två är i fan kungar, det måste ju vara vi. Kung, Helena är ingen kung.
Fast var det närheten av transtält?
Ja, framför trans-scenen. Fast det var väldigt, väldigt snabbt inpå. Vi tar det här mot slutet av showen.
Ja, vi får göra det, derail.
Jag tycker vi börjar istället att prata om att Google... Eventuellt kommer då att bygga en Android-konsol, i alla fall om man får tro Wall Street Journal som skriver detta i en rapport. Och det är faktiskt så att den här konsolen tänks, tros, kanske komma nu redan i höst. Det tydligen så var det Ouya, en sån konsol som jag har köpt faktiskt, men inte fått den, som tydligen ska ha startat igång tankegångarna då hos Google. Jag kan också tänka mig att det har nog funnits där ganska långt innan också. Och de har följt den här, eller den har följt från Kickstarter då till release nu, oja, med intresserat öga. Spelsajten Games Industry menar också att Wall Street Journals avslöjade mycket väl kan stämma och påpekar det faktum att Google så sent som förra månaden anställde den ganska meriterade speldesignern Noah Falstein som Chief Game Designer på Google. Vad det betyder spelar ju egentligen ingen roll. Sen så hade jag en liten grej till Jesper, men den kanske du kommer in på lite senare, eller?
Kanske, det vet man inte, men kör du bara.
Ja, det är också det att Wall Street Journal skriver i samma andning här att Google planerar att släppa en Android-baserad smartwatch. Ungefär samtidigt som konsolen. Det kan tänkas att de här två enheterna kommer att prata med varandra. Men det intressanta vi ska ta med oss, Jesper, det är spelkonsol, samma nivå som PlayStation 4 och Xbox One och Android. För har du sett några recensioner om Ojan, Jesper?
Tummen ner. Den har verkligen fått sämsta möjliga vitsord.
Alltså, man märker på de flesta recensenter att de vill egentligen tycka om Ojan. De vill att det här
de
ska funka.
Principen.
Men det gör det ju inte, tydligen. Bara att den är... Nu har jag en på väg hem här. Men att kontrollen ska funka så där, spelen som finns till den är ganska dåliga. Och framförallt två tekniskt duktiga killar, jag vet inte om det var The Verge eller vilken sajt det nu var. Det tog dem nästan 2 timmar att få den här färdigkonfigurerade enheten och up and running, så att säga. Men de sa det å andra sidan, det som räddar Ojan, det var just ett spel som de två älskar att gamea ihop. Det är så här typiskt, grabbar och tjejer sitter och förfestar och så spelar man ett sånt spel tillsammans. En annan kul detalj är att PlayStation 3-kontrollen kan man använda till Ojan. Visste inte jag. Men det är väl samma teknik där i alla fall. Men ni kommer att få en mer ingående recension i Slashat från min sida så fort min Ouya landar. Den kommer huvudsakligen agera XBMC-enhet dock. Men Jeppe, vad tror du är? Kommer Google släppa en spelkonsol av den här kalibern? Om vi pratar alltså PS4 och Xbox One.
Nej, inte så kraftig tror jag inte. Eller, ja, kanske, jag vet inte. Jag är mest förvånad över att Google har svårt att... kan inte få ut det i huvudet heller. Page talar om att de ska bygga saker som inte existerar. Mm. Och så ska de bygga en Ouya och så ska de bygga en Pebble. Och det ena efter det andra. De bara jagar andra företag. Det har de gjort i ganska lång tid. Och den enda produkt jag känner till som de har visat, med undantag kanske för Google Glass, som inte... Som kanske är unikt, är väl den här Nexus Q:n som nu faktiskt också i den här rapporten nämns att den ska faktiskt sjösättas. Den ska byggas om och göras på i någon ny variant, men Nexus Q är inte död. Men den försvann ju i första varvet, så att säga. Sen en spelkonsol till, ja, konkurrens är ju alltid trevligt. Varför inte? Fast... Jag tror inte att Android i sig är problemet på Ojan, utan att det är oerfarna människor som... inte har lärt sig av Nintendo, Sony och Microsofts extrema resurser vad gäller pengar och mantimmar.
Alltså, ja och nej. Det finns en jättestor indie-rörelse egentligen runt omkring spelutveckling som gör ganska bra spel. Jag tänker till exempel på det här väldigt arty-farty svartvita spelet som alla tyckte om.
Ja, nu kommer jag inte ihåg det. Den heter när man är Limbo. Heter
Limbo, ja, precis. Och jag menar... Alltså, det är ju
nu pratar jag inte om spel, jag pratar om konsolen i sig. Och,
okay.
För spelen, det är inte där alla recensenter... De har ju problem med hårdvaran och systemet. Du kan liksom inte söka på spel, du kan inte se vad spel har för betyg förrän du går in på spelen. Och då är det liksom helt poänglöst att använda betyg som en sorts sätt att hitta bra spel. Och du måste gå in på varje spel specifikt.
Ja, det är sant. En annan sak som gjorde mig lite besviken också med Ojan nu så här. Traditionellt då så läste jag ingenting om enheten när jag bara gick in och köpte. Och sen började jag läsa på. Tyvärr så använder den ett proprietär App Store då. Att, jag trodde man kunde komma åt Play Store som vanligt. Och dunka in spel.
Inte men det är generalmiss 1.
Ja, men det är ju det. Det är Ouya Store och då måste du på något sätt då få in ditt spel.
Men annars sedan, handlar det om att göra kontroll, att det måste funka för kontrollen.
Exakt. Yes. Mm. Yes. Det är precis det handlar om. Att de vill att de ska veta alla spel. Eller att man måste ju konfigurera spelet för en fjärrkontroll eller en handkontroll då, istället för touch. Så att, jag vet inte. Jag ser ju mig själv spela Chrono Trigger eller någon av de andra roliga Squaresoft-spelen på min tv hemma. Men huvudsakligen kommer den här agera Android eller XBMC-mottagare här i hemmet. Vi ska inte snurra in oss på detta. Min fundering är så här. Jag ser inte logiken i att Google skulle försöka satsa på att konkurrera med PS4 och Xbox One. Det är för hårdvarumässigt sett kompetenta enheter att bråka med. Man skulle behöva investera så sjuka mängder pengar i den här Android-enheten. Jag tror inte att Google har haft en R&D-tiden, Research and Development-tiden, för att kunna göra en sån vettig enhet. Jag menar, en sak är mjukvara, det kan man alltid patcha, tyvärr då i efterhand via internet. Hårdvara är värre att patcha och fixa. Jag tror att vi kommer se någon mellannivå-konsol, man får drömma lite kanske, avtal med kanske Nintendo eller avtal med de här och kanske emulerar gamla spel, något mer sånt kanske. Och att det är Android i grund och botten, det är nog bara för att det är en bra mediaplattform och den har mycket färdigbyggt för att kunna göra en del av spel. Epe, tycker inte det?
Nej, jag skakar på huvudet här. Det ser ju alla som lyssnar på ljudversionen. Jag tror att den kör Android för att kunna köra alla Android-spel. Och det här är ett preemptive strike till den dagen Apple slår på Apple TV:n som en konsol. För då har den helt plötsligt hur mycket spel som helst är redo.
Men vore det inte bättre då för Google att satsa på Google TV-spåret och enabla Android-spel på Google TV:n? Att göra en Google Play-konsol?
Fast Google TV är ju ingen hårdvaruprodukt.
Jo, ja, men det finns ju. De hade ju.
Ja, men inte Googles. Det är ju Roku. Det är alla andra som inte lyckas sälja den på något sätt.
Fast de hade ju med Logitech så byggde de ju Apple TVs. Med Google-logga på allting och Logitech-loggan. Det var ju hårdvara med Google TV och de gick ju verkligen i botten, naturligtvis. Men, vet du vad? Vi lägger den här på hyllan lite. Ryktet är i alla fall i höst. Och då snackar vi 4 månader, kanske?
Blir det ju.
Ja.
Men jag bettar på att det är att de ska slå andra mobila system med en konsol snarare än att de ska ge sig efter Sony, Microsoft och Nintendo.
Där är vi överens däremot. Jag tror inte de kommer ge sig på de stora elefanterna i detta fall. Utan hellre gå på en mellanmarknad, tror jag. Eller mittenmarknad. Men skit i det! Vem gick i graven, Jesper? Vem är död?
Vem är död? Alta Vista, den gamla favoriten. Vi vet ju om att Yahoo är ett företag i förändring. Det är ju faktiskt de som äger Alta Vista här sedan ett gäng år tillbaks. Och nu stänger de ner en gammal nätjätte. Vi har ju lite äldre lyssnare, vi har lite yngre lyssnare. Och det här får vi då rikta sig till de som är lite yngre. Alta Vista har egentligen funnits sedan 1995 och var en gång i tiden faktiskt den absolut populäraste sökmotorn. Man kan se det lite som att det var Google innan Google fanns. Sen kom Google och var den riktiga Google och då gick det snabbt ut för därifrån. Någonstans runt 99 så peakade Alta Vista och det var väl där svängarna Google fick fäste och därefter så tappade Alta Vista ganska så snabbt. Yahoo med sin fingertoppskänsla tyckte att 2003, vi köper den där Alta Vista, det känns som en plusaffär. Det gjorde de, nu är den nästan borta och redan 2010 så gjorde de ganska tydligt och klart att nej, vi kommer att lägga ner den. Och sedan dess så har sökningar på Alta Vista genererat Yahoo Search-sökningar istället. Men så nu denna nästa vecka, jag tror det är den 7 juli, så kommer Alta Vista att gå i graven. Fullständigt ner, bort. Och en sorts epok, nu ska man inte bli allt för sentimental i nätsammanhang här, men Alta Vista var verkligen the shit, för att använda en mild svordom heter det. En gång i tiden. De var före sin tid, eller före Googles tid om man nu vill säga så. Google Translate är ju idag go-to-sidan om man vill göra en liten snabb översättning. Före tiden så var det Alta Vistas Babelfish som gällde och den var alldeles utmärkt. Så jag vet inte, vi får tacka för sökhjälpen för under våra tidiga år som internetanvändare och hoppas att Alta Vista kanske, domänen är fortfarande attraktiv antar jag, så att någonting kanske händer där framöver. Men vet, nu spekulerar jag lovar inget.
jag minns väl Alta Vista i och med att vi ändå har några år på nacken och vi faktiskt har använt den här som vår huvudsakliga sökmotor. Jag minns faktiskt inte vilken dag det var eller vilket sammanhang, men jag minns första gången jag gick till Google istället för Alta Vista. För att hitta.
Och den var så tom.
Ja, det var exakt, det saknade saker. Den här är ju inte kompetent, tänkte jag då. Det här Google-grejen kommer jag ju aldrig sätta pengar i.
Alta Vista hade allt, för er som inte känner till sidan. Allt fanns på, det fanns hur mycket, det var ett sökfält längst upp naturligtvis. Mm. Men sen fanns alla nätets länkar på samma sida. Ja. Du behövde inte söka om du ville. Det gick alltid att klicka sig, så att säga.
Och det var väl också en hybrid mellan en klassisk sån här kategoriseringslänkbibliotekstjänst och då en vanlig sökmotor. Jag har glada och goda minnen. Minns du också, var det Hasta la Vista? Den som var lite mer crack-orienterad.
Just det, precis.
Ja. Den,
det är ju med... Med gott
besked.
Du förresten, jag menar, vi är sentimentala.
Ja.
Förutom Alta Vista och Google, ge mig tre stycken stora sökmotorer från tiden 2000-ish, före efter.
Jeeves, Lycos, Webcrawler.
Bra. Ja, tre redan. Kan du fler?
Ja, det borde jag kunna. Pointseek, Seekpoint.
Chatten igång och hjälper här också.
Eureka också, ja. All the web. De tre kunde jag på egen hand då. Och så Google naturligtvis. Fast idag är det är ju Google. Hade inte Microsoft också en söktjänst innan Bing? MSN Search. Den var med ganska länge, va? Om inte jag minns fel.
Minns inte riktigt här.
Metacrawler. Dogpile!
Nu har jag en länk också till Alta Vista när den var som renast.
Exakt.
Ligger i chatten här för er som vill kika på det.
Det var tider. Men det var faktiskt så att jag minns att det var väldigt många sökmotorer som indexerade FTP-er. Minns du det, Jesper?
Just det.
Som krollade in på FTP-er. Ja, nej, jag, som sagt var en liten tår fäller jag för ändå någonting som... Alltså det roliga var, jag har sagt det här förut, att jag säger det igen. Det fanns en tid på internet där man inte kunde hitta saker om man inte länkades till sakerna. Det låter helt sjukt i dagens internetvärld. Men liksom, för att
man bläddrade sig fram liksom.
Ja, men det var verkligen så. För att hitta till nya sidor så behövde du hitta någon länksamling som tog dig till sidan. Det fanns inget index över internet som vi har idag med Google. Så go for också, som Smiley säger. Jag minns Alta Vista med glädje och de kanske skulle ha skjutits av, det är fruktansvärt att säga, men kanske skulle ha försvunnit tidigare då. Jag tror inte det, att ingen av Alta Vista riktigt.
Så nu skulle man i princip kunna säga Hasta la Vista till Alta Vista.
Hej!
Sen har jag nyhet på Windows Vista, så att det här blir ett
Göteborgs avsnitt.
Ja, det blir väldigt, väldigt visst.
Apropå vista. Windows Vista.
Mm.
Så har faktiskt Windows 8 då kanske äntligen gått om Windows Vista i antal installationer runt om globen. Windows 7 rår de inte på än. Det var inte nyheten för övrigt, utan vad jag ska prata om istället är att Internet Explorer 11 kommer till Windows 7 någon gång. Det är TKI som skriver om detta. För i fredag så lanserades ju faktiskt Windows 8.1 Preview, eller förhandsvisningen, för att hålla det svenskt. En testversion helt enkelt av uppgraderingen till Windows 8. Och som bland annat då ganska unikt faktiskt återinför startknappen och det så kallade boot to desktop då, att du slipper metrointerfacet när du startar upp din Windows 8-maskin. Det har vi pratat jättemycket om, vi behöver inte prata mer om det, men den här 8.1 innehåller även en förhandsvisning eller förhandsversion av Internet Explorer 11. När IE11 släpps däremot, det vet man inte helt officiellt. Detta är ju ganska intressant för webbutvecklare med tanke på att det är väl fortfarande så att det är den tredje största webbläsaren, va? Eller den andra största fortfarande?
Ja, vi pratar om webbläsare, då får man banna med ta med sig sin egna statistik till festen här.
Ja, det är så enkelt. BYO, statistics. Yep. Jag har faktiskt jättemycket statistik mot slutet av showen, för att en snäll individ på SIFO mailar oss angående någonting.
Ja, det var seriöst.
Och jag har det på skärmen bredvid här, Jesper. Jag är redo för dem. Men det kommer mot slutet. Det är pollrelaterat. Microsoft har också bekräftat nu då att IE11 kommer att släppas till Windows 7. Alltså bakåt kompatibiliteten där. När IE11 kommer till 7 är även det okänt. Men Computer World gissar på att webbläsaren släpps i Windows 8 mot slutet av oktober. Och till Windows 7 under februari månad 2014, Jesper. Och då undrar jag spontant, är detta medvetet? Att de liksom att man medvetet fördröjer releasen till den tidigare Windows-versionen för att någon kanske känner att men då installerar väl 8:an då så jag kan få 11:an. You feel me? Eller är det bara att det tar sån tid?
Jag vet inte, jag antar att det tar sån tid bara. Det är svårt att uppskatta för mig som lekman.
Så du har ingen spontan gissning där?
Nej.
Nej, det var lite mer information bara. Vi har pratat så mycket om Windows 8.1 och den här återinförda startknappen. Så jag tycker att du seglar vidare.
Ja, det är väl lika bra att jag seglar till nyheten. Som, alltså min nyhet som du nästan börjar på där. Och det är ju faktiskt att prata att Windows 8 faktiskt passerar Vista. Det är en, kanske en liten seger. Windows 8 har just passerat Vista och är uppe på 5,1%. Vista ligger på 4,62% i installbase. Har du någon svensk översättning på installbase så slipper jag göra våra lyssnare
användarantal.
Användarantal, okej.
Okay. Ja.
Jag kan leva med det. Du och jag har ju många gånger sagt att vi har inga problem med Vista i sig. Nej. Det var inte Vista som var problemet, det var världen som inte var redo för Vista. För Vista, när världen väl var redo för Vista, heter Windows 7 som går som tåget. Ligger idag på 44,37% och har sedan september 2011 passerat XP som ligger fortfarande på idag ganska stabila 37,17%. För er som är av mer Mac-smak så ligger 10.8 senaste OS 10 på 3,14%. OS 10.7 ligger på 1,73 och 10.6 ligger på 1,76. Alltså är 10.6 populärare än 10.7. Slår man ihop de här OS 10-versionerna, de tre senaste, så är de faktiskt fortfarande populärare än Windows 8. Jag vet inte om det betyder så mycket. Anmärkningsvärt är ju såklart att XP på 37,17% är 12 år gammalt och ändå ligger på en andra plats i världen. Tommy, jag har en teori.
Mm.
Att Windows 7 har gått om XP är inte för att Windows 7 är en succé. Att XP finns installerat på 37% av alla system är by choice. Och de 44% Windows 7, med naturligtvis en liten marginal med folk som vill gå upp, är nya datorer som kommit med Windows 7. Hade alla människor som köpte en ny dator bara kört med det operativsystem som följde med, så hade XP-nivån varit mycket lägre. De här 37% är folk som antingen sitter på en gammal dator eller som aktivt har installerat en äldre version. För att de inte, av någon anledning.
Det finns säkert företag som fortfarande hänger kvar på XP för kompatibilitet och annat. Och XP,
jag känner till ett.
Ja, jag känner också till ett. Mm. Och grejen är så att XP var väl också den sista Windows 32, endast 32-bitars versionen av Windows, va? Det fanns väl ingen 64-bitars version av Windows XP, utan det var först Windows Vista som kom med 64-bitar.
Oh, här, det var länge sedan jag var i Windows-träsket och rörde mig, men du kanske har sagt, jag har rätt här.
Och XP fanns
i 64, hälsar hela chatten, det tackar vi för.
Ja, okej. Poängen var i alla fall, vad jag skulle komma till var att det känns som att det var ganska stort skifte mellan XP och Vista. Inte bara då i utseende, utan det som Jeppe var inne på och notade runt på, utan ganska mycket, alltså de bytte hela drivrutinsmodellen, alltså hur drivrutiner kodades för Windows Vista. Därför var så mycket kompatibilitetsproblem i början när de släppte Windows Vista. Och att många företag kanske har proprietär hårdvara som kopplas ihop, och så vill man inte uppgradera drivrutinerna och är kvar på XP. Tror jag. Jag tror att det har mycket med det att göra. Men som du säger, alltså, att det är många som har valt att installera en XP-release. Ja, som Kygen säger i chatten här, att det var en helt ny kernel i Vista. Vilket gör att jag tror många hängde kvar i XP där. Sen också, jag menar, XP som Jeppe skriver är ju 12 år gammalt och fortfarande funkar ganska bra liksom. Det finns ganska få grejer som du saknar förutom en ganska modern version av IE. Så jag menar, ska du bara gamea på en dator så är det inte helt fel att köra XP kanske.
Eller fast å andra sidan, ska du bara gamea så finns det ingen anledning att inte köra Windows 7 heller. Eller jag ser ingen anledning till att köra XP om inte programvarorna du måste använda kräver XP.
Ja, det är nog snarare sistnämnda där, programvaror. DirectX som Huvudmartin säger. Jo, det är klart. Det är väl så att DirectX 10 funkar väl inte på XP, va? Det är väl så här att de lurar till det.
Det där med DirectX, det var det som skulle lösa alla problem när någonting var problemet med grafik. Jag vet inte. Det där, jag har lagt det där bakom mig. Jag köpte en Mac. Sen slapp man det där. Där finns inga spel, man behöver inte tänka på sånt.
Harpan finns. Ustreamer 582687 säger det ganska bra här också. Man måste skilja på datorer som är användardatorer och datorer som är servrar, till exempel billboards, terminaler, ATM-machines och annat sånt. Eller ja, vad heter det? Bankomater, ja, heter det på svenska.
Bankomater.
För att, men frågan är, sån här statistik, det är väl förmodligen baserat på...
Det här är net usage.
Ja.
Så det här är alltså riktiga surfar. Det här är alltså inte terminaler och billboards. Om inte de surfar mitt emellan uttagen.
Inte omöjligt. Nej, vi ska inte hänga kvar för länge. Vi har mer Microsoft faktiskt senare i showen. Två ämnen till för er som är Microsoft fanboy och fangirls. Klockan är 27. Ska vi bara fläska in den här veckans forum, tror jag, kanske?
Ja, fläska på.
Då tycker jag att vi pratar lite om vilka mobiltelefoner har du haft? Frågetecken. Det är som vanligt magnusjonasson.com eller jonasmagnusson.com. Har vi kvar den domänen?
Jajamän.
Ja, bra. Jonasmagnusson.com som går igenom forumet. Han tar fram sin loop och bara tar fram den absolut bästigaste topicen som han någonsin kan hitta. Och den här veckan så är det favoriten, forumfavoriten Frippan som har slängt upp tråden då, som heter helt enkelt: vilka mobiltelefoner har du haft? Det är helt enkelt så att här får vi en chans att ta fram våran straight flush i mobiltelefoner. Ni såg den förra veckan. Jag tar faktiskt och bjuder på den här veckan också med mobiltelefoner. Och det här är alltså de mobilerna jag har just nu som jag, så här är jag igen där. Så då kan man gå in och så kan man dokumentera de mobiler man har haft genom tiderna. Och ju äldre mobiler du kommer ihåg, såklart, ju roligare är det för alla inblandade, speciellt för oss som hänger med. Jeppe, har du någon sån här mobil pre-smartphone eran som du minns där med lite värme nere i buken?
Ja, absolut.
Men du får välja en. Bara en?
Oh, bara en, okej.
Okay. Resten får du skriva i forumtråden.
För jag har postat den här tråden. Jag har listat alla mobiler med ett fåtal undantag. Jag tror jag har fått med de flesta. Jag kan säga att det är runt 20 stycken de senaste 13 åren. Men favoriten, och jag kan inte välja någon av dem, så jag säger Nokia 8850. Någon sorts titanaktig liknande slide-lur. Kunde inte så mycket, men var fasligt dyr. Men jag tyckte det var så fruktansvärt snygg. Och letar man fram, jag måste bara kolla så att jag är med på banan, och 8850. Ja, den är snygg. Den är fortfarande snygg. En gammal favorit.
Gammal favorit.
Får jag välja en i andra änden också?
Nej. Ja, vi kan väl få då.
Okej, jag måste bara nämna den. Mitak Mio A701. Första telefonen på marknaden med GPS i. Fast det var en GPS-tillverkare som gjorde den. Så man kan säga att det var första GPS med telefonfunktionalitet. Och den var minst än ingen vidare.
Det minns jag
inte. Oj. Den lyckades jag kränga. 7800 kronor kostade den. Och jag sålde den efter 10 år.
Herregud, jag minns det. Du var inte nöjd med det köpet.
Inte nöjd.
Inte nöjd. I mitt fall så, jag minns inte namnet på den. Men den första Walkman-mobilen, den här orangea W710i, hette den så?
Men det kan inte vara den första, den kom
någonstans. Nej. Den som
det är
minns, favorit. Den, ja, bara för att man kunde spela MP3 i den. Och det var, den kunde dubbas även som musikspelare med hörlurar och allting.
V710 var en hopfällbar, så jag tror du var inne på en V810 till och med.
Ja, just det. Väldigt karaktäristisk liten Nokia-lur, va?
Ja, Son Eriksson heter
Son, den. Son menar jag, naturligtvis.
Pinsamt. Full koll här.
Men den kommer jag ihåg, men visst är det. Och så, jag fick inte välja två. Du fick också välja två, men jag har ingen sämsta mobil. Jag byter sällan mobil, förutom nu på senare tid när jag byter en mobil lika ofta som jag byter boxershorts. Nej, nu ska jag släppa det. Veckans forumtråd: vilka mobiltelefoner har du haft? Ligger i kategorin mobilt. Enkelt på forum.slashat.se. Som har fått sig en liten en upgrade i design om inte har varit där på en vecka eller två. Tycker ni bara av den anledningen kan man mysa in och vara med oss. Jag inser att jag inte har med veckans Edward Snowden-ämne, Jesper.
Nej, det har du inte.
Slarvigt av mig. Hopp, skit i han. Vi ska prata istället om att bostadsjätten HSB kommer under juli månad att hålla en tävling tillsammans med arkitektbyrån Equator. Och håller jag att den Minecraft-skaparna Mojang. Tävlingen går helt enkelt ut på att du ska i Minecraft bygga ett ordentligt fint hus. Och det huset som är finast, Jesper, kommer HSB bygga på Flemingsgatan på Kungsholmen i Stockholm. Nu lyssnar inte, Jesper.
Jo, det är absolut. Det är ju ascoolt.
Allt du behöver göra egentligen är att starta Minecraft, klicka på multiplayer och sen skriva in KSF, Kalle Sandra Fredrik.so, Sandra Olof, som serveradress då. Själva Minecraft-delen av tävlingen kommer att hålla på under juli månad, som jag sa, och vinnarna som har den häftigaste huslösningen, både invertes och utvertes då, kommer alltså vinna priser från Mojang då även det. Man får visa det i början av augusti. Men en lycklig vinnare kommer att få sätta sig ner sen med Equator, ja precis. Och så kommer att granska alla bidragen. Och den som är bäst då, så kommer man skapa ett sånt hus. Jag tror dock inte att det kommer skapas och se ut som ett Minecraft-hus. Men jag tycker idén är skitrolig och bra marknadsföring. Både för HSB och för Mojang och för alla och för Kungsholmen. Till och med Kungsholmen i Stockholm får så lite reklamer. Jag gillar den här nyheten, Jesper.
Ja, det är lite roligt. Det är kul att de hänger med, att de är down with the culture.
With the culture. Jag har faktiskt aldrig spelat Minecraft. Det är fortfarande. Det är så.
Jag heller, vi kanske, men det känns som att det är down with culture.
Vad gamla
vi är.
Det är faktiskt till åren, Jesper. Mm. Jag kan också nämna det att tävlingen började igår, måndagen, alltså den 1 juli.
Get cracking, med andra ord.
Så är det, om man vill vinna. Nu tycker jag vi dörnar vidare i ämnena, Jesper.
Då bläddrar vi bort här och så tar vi och... Jag kanske inte kliva så där fasligt långt ifrån Microsoft-ämnet här. Det är väl lika bra att få det plåstret avryckt. Och då tycker jag att vi ska prata om att Windows Store når 100, alltså 1 plus 4 nollor, 100 000 olika appar i sin butik. Jag antar att Microsoft hade varit lite mer nöjda om de hade uppnått den här siffran lagom till Build, deras developer conference här förra veckan. Men nej, inte förrän igår så gick de i mål och passerade 100 000 appar. Och det tog dem 8 månader. Ganska så exakt så lång tid som Ballmer hade förutspått att det skulle ta. Man kan ju jämföra det med att det tog cirka 18 månader för Windows Phone Store. För vi ska inte blanda ihop med Windows Phone till Windows Phones och Windows Store är till Windows RT-plattor och till Windows Pro Windows 8-plattor. Windows 8 helt enkelt. Mm. 18 månader tog det för Windows Phone Store att nå upp. Likväl för Android tog det 18 månader. För iOS och Apples App Store så tog det 14 månader att få lika många iPad-specifika appar där inne. Det börjar röra sig lite för Windows Store numera. De har fått med sig ganska så många stora utvecklare och häromsistens gick också Facebook och Flipboard ut med att de lovar att utveckla för Windows nya plattform. RT-plattorna, de säljer ju fortfarande ganska dåligt och det kanske har mer att göra med att folk inte riktigt har förstått vad RT är. Det är i alla fall en personlig gissning. Men det är i alla fall kul att se att Windows börjar få lite appar i sina app stores. För du och jag har, om inte du får säga till om jag har fel, men vi har inte haft något principiellt emot deras nya Windows Phone och Windows 8. Vare sig utseende eller funktionsmässigt sett, till och med Windows Phone 7-systemet. Vi tycker det ser schysst ut. Det vi har störst problem med är att apparna saknas. Och har de bara apparna på plats så får väl the rest will follow på något vis. Så det ser ändå inte helt becksvart ut för Windows och deras olika stores. Eller vad tror du?
Jag tror att du är på rätt väg där, Jesper. Att det helt enkelt är så att... Jag är så jäkla kluven över Windows Phone på något sätt. För att de har
en iOS, annan iOS är det ju, så att det är inte för dig.
En annan Android, precis. För att det är lite så att det är ju, Windows eller Microsoft har ju fördelar med att kunna titta på fel och fördelar och nackdelar som både iOS och Android har gjort. Och bygga lite, vara lite underdoggen här på något sätt. Och det ser man ju också. Jag menar, både Android och iOS är ju väldigt, väldigt inspirerade faktiskt utav Windows Phone UI, Metro UI eller Modern UI. Och det designtänket faktiskt som Microsoft introducerade. Men då får vi inte glömma liksom att de har ju stått på axlar, standing on shoulders of giants.
Close enough.
Ja, fair enough. Ni vet vad jag förstår vad jag menar. Att de har kunnat stå på Android och iOS grunden liksom och designat därifrån. Så jag... Alltså fortfarande finns det inget intresse någonstans i hela mig att ta fram en Windows Phone överhuvudtaget. För att men däremot är man ganska investerad som en kollega i mig i Outlook och Word och SkyDrive och allt sånt där. Så tror jag nog en Windows Phone kan vara intressant. Jag glider ifrån ditt ämne här i Helsingin.
Nej, det är helt okej. Okay. Det är inte helt ovanligt i slashat sammanhang. Nej. Så att du faller helt in i linje med vad jag och den där Tommy brukar syssla med här.
Den där Tommy, ja. Ja, nej, jag har inte någonting rätt att säga. De kan ha 1 miljon appar i App Storen. Jag hade nog fortfarande inte... Förrän Vine till exempel, eller Instagram, eller nästa stora grej släpps först på Windows Phone, så är de inte där än. Liksom. De måste hitta... Det är fortfarande lika ketchup här, eller ketchup på något vänster.
Ja, men de får ju börja någonstans. Så det kan ju ett bra start är att fylla på med de apparna som finns på andra plattformar. Sen kan man börja... var först ut, så att säga. Jag tycker att det här är det stora problemet med Windows överlag. När det är löst så är hindret mycket, mycket enklare att överkomma.
Mm. I hear ya, brother.
Men som vi alltid har sagt, eller alltid har vi inte sagt, men många gånger. Windows och speciellt Windows Phone och Windows Tablet-miljön är ju mer av en iOS-variant nedlåst än en Android-variant.
Ja, men det kan nog
därav faller det nog undan lite för din del.
Mm.
Jag känner mig nöjd så. Ta oss vidare, god vän.
Ja, ska ta oss hela vägen tillbaka då till Microsoft faktiskt.
Hela vägen?
Ja, hela vägen.
Oj, oj, oj.
Som jag sa, det var
knäppbältet, mycket... nu blir det en lång tur.
Det var mycket pyttemjuk idag faktiskt. Jag vet inte varför. När det inte finns några nyheter att rapportera om, då faller vi tillbaka på Microsoft-läget och plockar in alla...
Catch-up-effekten.
Hela vårens nyheter som Microsoft som vi har ignorerat. Nej, det är så här att en brittisk domstol har beslutat att Microsoft begått varumärkesintrång mot den brittiska tv-kanalen British Sky Broadcasting Group. Vad tror Jeppe att British Sky Broadcasting Group kan äga för varumärke? Jo, SkyDrive.
Ja, det tror jag.
Ja, nej, så, ja,
tack.
Jag ställde en fråga och svarade på den själv och tänkte släppa in det också. Ibland blir det bara fel. Och precis som de säger då, att det är helt enkelt för likt bolagets namn. Detta domstolsbeslut kommer att gälla över hela Europa. Microsoft kan antagligen fortsätta att använda namnet om företaget uppnår en uppgörelse med British Sky Broadcasting Group, eller Sky helt enkelt då. Om Microsoft betalar för rätten att använda namnet. I värsta fall dock så kan detta betyda att Microsoft måste byta namn på sin cloud-tjänst eller molntjänst. Sky skriver att de är nöjda med dombeslutet och de ser allvarligt på företag som försöker använda deras varumärke utan lov och lyfter upp ett pekfinger och ser lite övermyndiga ut. Microsoft har inte kommenterat. De har tagit ner fingret och ser lite skamsna ut kanske. Men jag funderar på så här, alltså nu vi är varken domare eller bödlar eller försvarsadvokat eller någonting.
Jo, det är allt.
Vi är som Julius Caesar. Vi har tummen i mitten och så bara... Ja, det ser bra ut. Eller nej! Nej! Skulle det här falla under Jespers klubba? Tycker du att namnet SkyDrive är för nära företagsnamnet Sky Broadcasting Group?
Nej, jag tycker inte det är tillräckligt likt. Hade Sky Broadcasting Group haft en kanal som heter SkyDrive, hade jag accepterat det. Nu har de inte det. De har Sky, de har Sky One, de har Sky News, de har en hemskt massa kanaler. De har funnits i evigheter, men så länge de inte har en molntjänst specifikt eller en kanal som heter SkyDrive som sysslar med någonting som kan blandas ihop på något sätt. Och vi kan inte riktigt prata om det här utan att gå in på det. Vi har ju en liten podcast-bubbla på Facebook.
Där
vi,
inga namn nu va?
Inga namn?
Nej.
Eller på personer eller på podcast?
På podcast får man säga mycket man vill, men kanske absolut. Inte på namn, tänker jag. Nej.
Inte namn på namn. Jag ska
inte
säga
namn på folk.
Namn på folk. Nej, i alla fall, i den här podcastbubblan så diskuteras det allting som har runt podcasting att göra. Och där är det på senare tid har varit en diskussion runt att en kille som har dragit igång en podcast som han kallar Sommarpodden. Och för att vara säker på... Han ville veta om det var okej att han använde det namnet. Så han skickade ett mejl till Sveriges Radio och frågade: hej, vi ska göra en liten en typ som P1, Sveriges Radio sommarprogrammen, fast i skolmiljö som en podcast. Och då tyckte de att nej, inte om du ska syssla med samma sak som vi gör så ska du nog inte äta sommar, för att då inkräktar du på vårt varumärke. För att Sveriges Radio har då skyddat sommar i anslutning till radiosändningar. Och där någonstans kan jag tycka att det var lite diskussion om det var okej eller inte. Jag kan väl tycka att sysslar man med sorts radiosändningar, fine, det kan väl vara okej. Men det är ändå inom samma område. Här snackar vi molntjänst och tv-kanal.
Mm.
Lång, lång väg. Som inte heter samma för övrigt. De börjar på samma extremt generiska engelska ord.
Och jag tror också det att kundgruppen kommer inte förvirra namnet SkyDrive. Alltså,
att... Jag la den i din SkyDrive. Oh, vänta, jag ska bara slå på tv. Knappast.
Ja, men precis. Det, jag vet inte. Jag är på din sida, Jesper. Detta känns bara konstigt. Helt enkelt. Så ta oss vidare till någonting roligt.
Ska vi se. Oj, då får vi bläddra långt ner i listan.
Oj, gå till Google, tänker jag.
Ja, just det. Jag råkade ju ta ett av dina ämnen. Insåg jag alldeles för sent. Så om jag tar hela det här ämnet och så minus... Nej, jag har ju redan tagit ämnet.
Fast å andra sidan, jag snodde ditt ämne att Windows 8 passerar Vista utan att veta om att du skulle ha det.
Ja, fast nu ser jag ju att vi har redan pratat om allting i ämnet. Så vi skippar det ämnet helt och hållet. Det var ämnet var, det handlade helt enkelt om Wall Street Journal och deras Google-rykten. Och Tomma gick ju specifikt på spelkonsolen där och jag flikade in både Nexus Q och han fick även med smartwatchen där.
Men de två sista...
Att Google även påstås arbeta med lågprismobiler. mm. för att mota Firefox OS i grinden.
Mm.
Har inget nytt om det, men det var det så att säga.
Då har vi sagt det.
Just det.
Och så var det en grej till också.
Den sista, den ska vi absolut prata om.
Välkomna.
En rad, vet du, den är lätt att glömma ibland. Den kan vara allt jämnt så viktig. Android-laptop. Att Google påstås av i alla fall Wall Street Journal jobba på en laptop byggd på Android och i samarbete med hårdvarutillverkaren HP. Mer än så vet vi inte. Tommy, här diskussionen vi haft, vi har ju förstått vad Google OS är nu, eller Chrome OS, förlåt. Och vi hade lite svårt att förstå varför Android och Chrome OS fanns för 1,5 år sedan. Nu vet vi, liksom, vi vet hur skillnaderna ser ut. Varför gör man en Android-laptop?
Det här är lurigt alltså. För Google har ju alltid och väldigt länge sagt så här att nej, men vi, precis som Jeppe var inne på, så att Chrome är Chrome och Android är Android. Det som differentierar de två plattformarna är inputmetoden. Chrome sitter du med tangentbord, Android sitter du med fingrarna och styr. Men idag så ser vi Chromebooks med touchskärmar och vi ser Android-enheter med keyboards.
It's crazy!
It's crazy, dude! För problemet är att de kommer ju röra till det för konsumenten i slutändan om de här två plattformarna smälter ihop så som de faktiskt är på väg att göra. Ja, Fabian Boom, jag ser inte själv, alltså antingen döda Chrome eller döda Android, men döda Android-initiativet med att få det på desktopen. Så jag tror inte Android är moget för någon form av desktop. Alltså
är Chrome OS moget så är ju Android moget, kan jag tycka.
Alltså, Chrome är ju som vi alla vet en webbläsare liksom. En väldigt kompetent webbläsare som förmodligen vi alla använder idag som har lyssnat på den här showen. Och lite det som är poängen, att den är bra för det den gör. Och jag menar, huvudsakligen så sitter man ju på webbläsaren i sin dator. Så jag kan förstå den tankegången lite från Goggan. Men just det här att röra in Android i mixen. Nej, det här känns inte bra, Jesper. Nej. Själv då?
Ja, nej, jag har fortfarande inte förstått grejen med Chrome OS. Jag installerade faktiskt så sent som igår.
Hoppa.
Förstår fortfarande inte grejen.
Har du semester eller?
Men jag, som jag sa till vår gode vän Kottkrig och till och med dig och Jonasson tidigare, att nu har jag semester, nu har jag all tid i världen att jobba.
Mm. Fast roliga grejer.
Ja, precis. Sånt. Roliga grejer som inte ger betalt.
Ja, exakt.
Till skillnad från om chefen lyssnar, roliga grejer som ger betalt naturligtvis. Nice. Men jag förstår fortfarande inte grejen med Chrome OS. Men det är också en mindset. Jag hade svårt att ta mig in i Spotify-tänket från att ha köpt väldigt mycket musik på iTunes in till streamad värld. Det kanske är det jag har svårt. Jag använder inte webbläsaren som ett program.
Nej.
Eller ens som en samling program. Min webbläsare åker upp och ner hela tiden. Speciellt med tanke på vad jag jobbar med, det jag behöver starta om webbläsaren rätt så ofta, tömma cache och hålla på grejer. Då är det inte där program ska leva.
Nej, jag hör. Nej, jag är kluven helt enkelt. Jag tror att, ja, jag vet inte. Jag kliar väl så beredd just nu. Jag vet inte.
Ubuntu har inget syfte, säger de i chatten, Tommy. Nappar du på den flamebaiten?
Ubuntu har massa syften, men framförallt inte i mediaspacet, tyvärr. Utan som arbetsverktyg eller som serverhårdvara eller mjukvara så är den alldeles utmärkt. Men på samma sätt som Ubuntu inte har någonting att göra i tableten så har inte Android att göra på en laptop. Inte än i alla fall. Sen har jag alltid funderat på det med Android. Det är en väldigt kompetent mediaplattform. Jag nämnde det förut. Alltså att bygga mediacenters runt omkring Android är nog ingen dum idé att investera i sådana grejer. Jag tror att vi kommer se mer appliances som kör Android native. Ojan är ett exempel på sådana grejer. Det är länge tiden går. Ja, nej, vad säger du, Epe? Ska vi gå vidare i showen?
Tycker jag.
Vi har faktiskt mycket tid idag, om vi kan ta det lite lugnt. Mitt sista ämne idag, det är helt enkelt det som jag nämnde i början under teasern, som vi säger. Och det är då att Google Reader gick ju i graven igår den 1 juni. Nej, 1 juli 2013. Vi vet inte om så många fällde tårar över det. Det verkar mest ha varit så att det faktiskt vi IT... Ja, inte vi IT-journalister som jag och Jesper, men vi som håller på i alla fall med lite IT och kanske vill ha nyheter och sånt, använder Google Reader kanske mer än vad vanliga användare gjorde. Siffror som har läckt ut typ från Google säger att det knappt var 50 000 användare som använde Google Reader någorlunda reguljärt.
50 000?
Ja.
Nej, inte fler.
Nej.
Det låter det... som, det är ju väldigt likt noll om man ser till hela världen.
Det är också därför de la ner Google Reader.
Men det är väldigt vad det plockar fokus spaltmeter runt om jorden, hur man löser det.
Ja, men poängen är just det att Google... Vad hände där?
Det går inte när det kommer ölburken som går att öppna i livesändning utan att det gör något.
Det skruvlock ska ölburken ha. Poängen var i alla fall så här att Google Reader var ett verktyg som journalister använde. Och journalister skriver om nyheter. Så det här var, tror jag, sån här storm i ett vattenglas. Att vi inom it-journalist-genren har haft problem med det. Och då har vi skrivit spaltmeter om det.
Kallar du mig just it-journalist?
Nej, jag vill inte göra det egentligen. Ingen av oss egentligen. Men skitsamma, redan nu är vi från ämnet. Poängen är i alla fall. Vilka alternativ finns då till Google Reader som gick i graven igår? Till att börja med så har vi faktiskt Dig Reader som släpptes verkligen i sista sekunden. Jag tror att betan släppte, eller alla fick komma åt den, jag tror det var i fredags eller någonting. Och idag, måndagen, så stängde de ner Google Reader. Så det var snabba puckar för att importera sin feed därifrån. Andra alternativ, Feedly, har kommit upp. Det är en gratistjänst som har växt ganska stor just för att de redan fanns när Google Reader utannonserades som död och har tagit in och var väldigt snabba på att skapa importtjänster för att ta in Google Reader feeds då. Feedbin, en nystartad plattform som är avgiftsbelagd faktiskt. Det ska tydligen ha en kompetent webbklient och stöd för många appar. Vidare har vi Feed Wrangler som också är väldigt färsk och avgiftsbelagd. Har några unika och förhållandevis användbara funktioner som gör dem lite nischade om man säger så. Sen har vi Blog, eller Bloglovin som faktiskt är en svensk tjänst med egen appar och en förhållandevis stabil synkronisering mellan apparna och webbtjänsten. Kostnadsfri att använda men innehåller reklam. Det var alltså det från Array.se, de är alternativet som finns. Men, Jeppe, jag har två frågor. Ja. Och en kommer minuter den andra.
Mm.
Använder du Google Reader?
Jag hade ett konto. Jag försökte börja använda det ett tag. Men det var på den tiden när Googles produkter såg fruktansvärda ut. Det har ju tagit sig ordentligt de senaste åren. Och sen dess har jag faktiskt inte använt den. Jag har varit så insnöad i Pulse.me-träsket.
Så svaret är nej på den frågan?
Nej. Men jag har exporterat allt jag har lagt in där. Inte för att jag kommer ihåg vad jag hade där. Men jag tänkte att alla pratar om att jag ska ta och göra en sån Google Takeout. Så jag har dem ifall att jag skulle få kul med dem en vacker dag. Å andra sidan, jag tror jag hade 4 eller 5 feeds. Varav en var min egen blogg för att se så att de publiceras rätt. Så jag drog verkligen inte någon sorts jättenytta av att Google Reader existerade.
Fair enough. Ja, för det var väl egentligen det jag ville komma till där. Vad har du bytt ut den emot? Men i ditt fall så är det egentligen... Ja, ingenting då. Är väl rätt svar på den frågan?
Pulse.me. Det är grafiskt snyggt och påminner väldigt mycket, eller inte väldigt mycket, men ganska mycket om pluginet till Chrome som heter Clearly, som gör om en valfri hemsida till en sån där blogg egentligen, kan man säga, som du inte tycker om, Tommy.
Jag har ingenting problem med bloggar. Det enda problemet jag har, det är vissa bloggformat som folk invitas med.
Ja, men det här Clearly pluginet gör ju om en kompakt sida med liten text, många rader, med mycket info utan att du behöver scrolla. Den gör om det till en clutter-free area, stort typsnitt, kan scrolla fokuserat.
Usch vad det låter illa, Jesper.
Och där har du också Pulse Me, hur det ser ut.
Ja, faktiskt.
Vad har du bytt emot?
Det ser ut som att jag har valt Feedly.
Installerade Feedly, testade, ja. Men jag går säkert stänga av någonstans. Men lägger en liten transparent, semi-transparent ikon längst ner i högra hörnet på din webbläsare. Går fet bort.
Ja, det går inte.
Det ligger ungefär på samma ställe också som Chrome Hangout ligger i, som inte går att flytta på, vilket jag måste stänga av i slashat sammanhang för att den går inte att flytta. Och då ligger mitt över din video. Det är väldigt specifika problem jag har här. Det är säkert inga fel produkter, men funkar inte med min setup.
Inte helt normal konsument kanske. Men det är Feedly, tror jag. Det enda som jag stör på med Feedly, det är just det att den saknar en sökmotor.
Wait, what?
Jag till och med twittrade ut i ren förskräckelse att vad är hela fridens namn? Alltså, Feedly i webbvarianten. Jag vet om att iOS-appen har det, men i webbvarianten så finns det alltså ingen sökmotor på den här tjänsten. Och det kändes bara konstigt. Och nu ska jag hosta. Och nu är jag tillbaka. för den här gången.
Nämnde du Digg förresten i svängen också?
Ja, precis. Som första där, som en liten specialare. Har du provat Digga?
Jag har tagit reda på om jag har den. Det har jag. I alla fall beta. Nu är den väl släppt för allihop, tror jag.
Jo.
Och jag sitter och tittar på den just nu. Den är ju så där härligt ren som jag skulle vilja ha det. Men... Nej. Kanske. Jag vet inte. Jag vill inte ha en lista med artiklar. Jag vill läsa artiklarna.
Hmm.
Ja, jag är inte så mycket spara sen. Jag går in för att läsa nu.
Ja.
Nej, jag vet inte. Jag kanske inte har... Jag har liksom inte... Du vet, dubbelhopprep på skolgården.
Ja, det
såg imponerande ut när någon kunde det. Men jag vet liksom inte riktigt hur jag ska hoppa in i RSS dubbelhoppreps reader-världen här. Jag kommer liksom inte i synk med alla andra.
Nej.
Jag snubblar.
Du snubblar in i stackare. Ja, det var en liknelse som heter Duga här idag.
Ja, det var ny.
Och det var faktiskt ny. Och kanske också får avrunda veckans ämnen. Om inte du har någonting med på slutet där.
Ja, jag har någonting som jag vet inte om man skulle kunna införa den. Men dagens då.
Då? Ja, men det tycker jag.
Mm. Eller veckans då får det väl bli då. Och jag kan inte imitera Homer. Det kanske vi inte ens får, för då får vi stämningar och sånt där från USA. Men Vine tappar i användande. Det är ju kanske inte den mest otippade här. Det är ju faktiskt så att Facebook i förra veckans event här lanserade någon sorts Vine-clone i Instagram. Och inte kort därefter, eller extremt kort därefter, bara dagen efter, så hade Vine tappat från 2,5 miljon till 1,5 miljon posts utav Vines på Twitter. Och så här en vecka efter så är Vine nere på 900 000 om dagen. Det betyder alltså ett tapp på sådär en veckas tid på 70%, där då Instagram har snott åt sig den kakan. Så kan det gå. Battle of the champs.
Mm.
Du har precis upptäckt Vine-ish Instagrams Vine.
Nej,
det var så sent som idag jag fick en där du tyckte det var ganska coolt.
Va? Inte från mig väl?
Ja, igår då.
Nej, men jag har väl inte vinat någonting.
Jag hoppas jag, eller Instagramat. Det var din dotter i alla fall, så någonstans...
Nej. Google Plus, dude.
Det där var också Vine?
Nej, men jag, Google Plus var det ju.
Jag vet inte vad det var. Jag tänkte, du skickar en länk och så parsar den det från vart det kommer ifrån.
Det var vad jag använde, det var nämligen den här tjänsten som finns i Google Plus. Att tar du flera bilder med kameran i synk, eller liksom i sekvens, och lägger laddar upp dem på Google Plus, så slår den ihop den till en rörlig GIF.
Ah, det blir en Vine helt enkelt. De har också snott rakt av.
Fast det är inget ljud, kompis. Det är utan ljudet.
Ja, men det är inte ljudet som gör det till en Vine, tycker jag.
Nej, det kan du få visa rätt. Det kan jag tycka. Men jag förstår inte det. Alltså, ärligt talat, alltså det är för kort. Eller för, jag fattar inte. Vad fan ska jag? Nej.
Vi kanske ska göra ett avsnitt där vi ragear om video.
Ja, jag tror
i
det.
I Vine-format. Vi letar ju fortfarande efter ett bra format till vår sommarshow. Vi snart kommer ju få improvisera ihop vad som helst.
Och faktiskt. Ta vad som helst.
Säg något bara.
Vi kan däremot säga faktiskt att du har ett ämne kvar, va?
Ett ämne som jag faktiskt har promat i början av showen som bör avhandlas.
Mm.
Och det är ju så att jag förutsätter på något sätt, vi har inte kontrollerat det här genom någon sorts poll, men jag förutsätter att vi har lyssnare bland oss som är studenter. Och då känns det också aktuellt att påpeka att det finns sätt att få saker billigare som studenter. Och då är det två företag specifikt jag tänker på just nu. Det var de jag hittade på lite sådär snabbt. Det där borde jag nog nämna så att man inte går ut och betalar fullpris alla gånger. Apple är ett sådant företag som notoriskt i dessa tider brukar erbjuda någon sorts rabatt till studenter. Någon sorts going back to school rabatt som kräver, jag vet inte vad de här studentlegimitationerna heter, men kan de heta ISIC eller något sånt där? Alternativt någon sorts dokument som bevisar att du studerar. Microsoft är också ett sånt företag som bjussar på lite rabatter. I vissa fall kan du till och med få saker gratis om du har tänkt använda dem i någon sorts utvecklingssyfte. Och då ska man ta sig till DreamSpark DreamSpark.com i Microsofts värld. Apple-länken, den är lite bökigare. Det är den egentligen inte. Jag har bara förkortat den här. Men tar man sig till apple.se/store så ska man nog kunna hitta till. Det bör dyka upp någonting. Annars finns länken i show notesen till detta avsnitt som numera också ska på något sätt följa med våran feed ut, våran XML-feed som blir podcast-feed. Så vi ska ha show notes med om allt funkar.
Mm. Vilket det sällan gör, men våra förhoppning är i alla fall det, kan vi meddela er. Bra, tack Jeppe. Schysst med lite tipp, knep och knåp för våra studerande vänner.
Jag bara läser rakt av här. Man kan spara tusentals kronor om man köper en Mac till exempel. Det kan det vara värt. Det är som man nästan önskar. Man gick till skolan, eller gick i skolan själv för att få lite...
Någon sa till mig att skolan nästan blir så här lite galna i det att de ska locka studenter till sina utbildningar. För att i mångt och mycket så... Nu gissar jag väldigt mycket här utifrån lite vad jag har hört. Men det är väl så att man får x antal finansiering av staten till skolan om man uppnår vissa mål, antal elever tror jag och sånt där. Och då vill man locka elever till sin skola.
Har du hört något liknande?
Ja, det kan också vara att det där är universitet och kanske inte grundskola. Nej, men de säger, nu säger Rickard i chatten att det stämmer alldeles utmärkt. Men då svarar Don Cesu, nope. Så att jag vet inte, chatten verkar vara lite oväsen.
Diskussionen får fortsätta helt enkelt.
Jag tycker det. Jag tycker att det är hög tid för oss i alla fall att röra oss vidare mot det som sker efter showen är klar. Och då ska vi börja med då att avhandla förra veckans poll. Det kan jag göra, Jesper.
Faktiskt. Gör så.
Och det är, då har jag faktiskt slarvat lite och tappat bort mina show notes här mitt under pågående
krigssituation. Ska jag ta det istället då?
Nej, jag har pratat fram dem nu så att säga. Förra veckan så frågade vi, tycker du att Edward Snowden är en förrädare eller hjälte? Frågeställningen kommer ju såklart ifrån det faktum som vi diskuterade förra veckan, att Edward Snowden har ju yppat hemligheter om en viss mån kanske rikets säkerhet. Och då är ju frågeställningen, var det bra eller var det bra? Bra eller dåligt var inte frågeställningen. Är han en förrädare eller hjälte? Och med rungande 91% och 171 röster så tycker ni att han är en hjälte. Medan 9% är lika 19 röster då tycker att mannen är en förrädare. Jesper, är Edward Snowden en förrädare eller en hjälte?
Ja, alltså, jag förstår ju de som kan tycka att han är en förrädare, men jag från min jag tycker att det krävs bål så att han får vara en hjälte. Sånt här behövs för utvecklingen av en transparent framtid.
Ja, alltså jag är jävligt kluven här egentligen. För det är klart att han är en hjälte för att han belyser någonting som amerikanska regeringen uppenbarligen har ljugit om. Rätt upp i ansiktet i mångt och mycket. Men man är ändå i en förtroendesituation på något sätt. Att...
Jag kan ju vända frågan om han hade avslöjat saker som hade satt, för det här sätter ju inte någon fysisk person direkt i någon sorts direkt risk för våld, död, sådana saker. Han hade kunnat avslöja saker som verkligen kompromissade folks säkerhet.
Mm.
Och då är vi inne på WikiLeaks, alltså det är inte alltid så svart och vitt. Det finns en ganska så suddig linje någonstans i mitten. Någonstans måste man bestämma sig för, är det värt det?
Ja, för hans del så, alltså, jag har stor respekt för den här mannen för vad han gjorde med att, nu läser chatten här samtidigt för många håller inte med mig. Jag ska förklara mina åsikter lite bättre tror jag, eller mina funderingar för
det bör du, annars blir de arga.
jag skulle egentligen vilja haft ett mellantingsval här, för att han är per definitionen förrädare i det att han har yppat de hemligheterna som han skrev under att han inte skulle prata om, och kan i viss mån ha satt människors liv i fara. Vi vet inte exakt vad han kommer att berätta om eller vad han har berättat om. Hittills har det varit ganska snälla grejer om man säger så. Och det finns säkert saker som The Guardian väljer att inte liksom, publicera just av för grund av säkerheten. Tittar man till exempel på WikiLeaks, hans namn springer ifrån mig just nu.
Assange?
Nej, han som läckte amerikanska militär.
Bradley Manning.
Precis, Bradley Manning. För där var det ju alltså... Han är nog i mina ögon mer en förrädare, Bradley Manning, än vad Edward Snowden är. Och självklart så blir det ju ganska... Det blir mer okej naturligtvis som jag är inne på. Jag valde hjälte för övrigt, så jag får sagt det. Bara för att jag tycker det är så viktigt i och med att kongressen i USA att regeringen har ljugit så mycket om situationen. Men sen, som min fästmö sa, det är intressant som hon sa, alltså fanns det någon som inte trodde att de skulle bugga liksom internet i USA? Alltså, varför är detta ens en nyhet? Jag tycker Twitch sa det ganska bra faktiskt också. Alla har vetat om att det här har pågått någonstans, men ingen har velat liksom se verkligheten.
Utan bevis så kan man liksom inte diskutera det heller på en riktig nivå.
Nej, men exakt. Och det kanske är lite det jag tänker på, att där borde amerikanska regeringen skött det mycket, mycket snyggare. Liksom. För har du en säkerhetsorganisation eller en spionorganisation vars jobb är att spionera på invånarna i landet, mm, så är man bra naiv om man inte tror att de buggar all internettrafik liksom, och lyssnar på all trafik. Men det är väl kanske just det där att man vet om att det pågår liksom, men man tänker inte så mycket på det förrän nu när debatten uppdagas liksom. Men jag tycker ändå kul att ta Helenas vinkling här, som inte är en IT-nörd på något sätt, som bara tycker att ja, men det är väl självklart att amerikanska regeringen har buggat internet. Kommer in här för det. Så att
de har ju sin Patriot Act också. Det jag är inte så förvånad, det är absolut inte.
Men sen så var det en jätteintressant grej faktiskt, som också togs upp i en podcast. Kom inte ihåg vilken det är, det var inte tweet. Där de faktiskt lyfte frågan om det här hade hänt den 12 september 2001. Alltså dagen efter 9/11. Mm. Så hade inte en amerikan brytt sig om att landet hade spionerats på.
Nej.
För att det hade varit så självklart att försvara landet i det läget. Men nu har det gått över 10 år, 12 år, 13 år med matten är sådär. Och då helt plötsligt nu så har man kanske tappat den akuta krigssituation som man faktiskt var i amerikanernas ögon just då. Och då börjar man tänka igen kanske lite mer i den civila rätten och allting. Att varför spionera på oss? Liksom. Så att,
men det är samma. De ställer ju, de frågar ju om folk skulle rösta på sitt parti dagen efter en skandal också. Det är liksom inte värt någonting om valet är 3 år senare. För folk glömmer, folk vänjer sig, folk tänker inte på det. Mm. Och det vet väl också amerikanska staterna, eller alla stater om, antar jag. Mm. Ja, det mesta går att glömma liksom.
Så att nu får jag en massa hugg från chatten här. Jag ska bemöta det i eftersnacket här. Hjälte, men det är inte så självklart för mig att han ska ikonifieras liksom som hjälte på något vänster. Jag är kluven. Fast hjälte.
Ska vi byta till en mycket mer lättsam poll kanske?
Ja, det kan vi göra. För vi har en massa siffror också på det.
Vi pratade ju lite radio här, och du kommer ju komma med lite siffror alldeles strax om inte jag har missförstått det här. Men vi pratade om att Sverige ville byta sin gamla hederliga FM-radio till DAB. En redan gammal teknik som inte har någon annan fördel än att någon kommer att behöva bränna massa pengar. Med andra ord kommer någon tjäna massa pengar. Men vi vill ändå veta, hur många timmar i veckan lyssnar du på FM-radio? Och nu snackar vi specifikt FM-radio. Tommy, radio kan man ju säga, så kan man lyssna på di.fm. Men om vi ska vara riktigt krassa här. FM-radio innefattar även, säg, sverigesradio.se. Eller ska det vara en radiovåg som kommer in till en FM-mottagare där du har ställt in den på en frekvens?
Frekvens? Ja.
All right. Hur många timmar i veckan lyssnar du på FM-radio, alltså på en radiomackapär som du tunar in med genom att välja frekvens? Du har alternativet mer än 10 timmar, mellan 5 och 10 timmar, mellan 1 och 5 timmar, mindre än en timme eller helt enkelt aldrig. Och då pratar vi inte online-streaming. Så har vi förtydligat det ännu en gång.
Ska vi pudla snabbt här och säga att det är okej att välja att man lyssnar på radio om man lyssnar på sr.se? Alltså radio som även finns i FN-format.
En FM-kanal som även sänder den online.
Mm. Korrekt. Ja, precis. Det måste finnas en FM-representation av radiokanalen som du lyssnar på.
Mm. Så om Riks FM även sänder på sin hemsida så räknas det också.
Ja, precis. För den går att komma åt. Ja, då har vi lärt det. Bra. Då har vi pudlat och löst allting. Är det såklart, chatten? Nu tycker chatten att jag ska vara med i SVT-debatt och vara båda sidorna av argumentet.
Jag fixar inte. Nu är vi nästan efter show här, men jag fixar inte debatt-tv. Folk som sitter och skriker på varandra, sen tar programmet slut. Ja, jag får någon sorts liten hjärnblödning och magsår och bara titta på folk som inte kommer någonstans på en timme.
Ja, det ser mest lite skitnödigt ut. Veckans poll då, poll och greppet gått igenom. Och nu då fick vi faktiskt ett mejl från en person nu ska jag försöka navigera mig fram, från Martin på sifo.se. Personen jobbar som produktionschef där borta på Sifo. Och han sa det att jag älskar Slasha, att ni tar mig fan bäst. Det skrev han inte, men jag paraphrasar lite här.
Paraphrasar för mig. Det heter väl inte bara Sifo nu heller också, om vi ska vara riktigt petiga.
Nej, de heter faktiskt TNF för sådana, va?
Ja, det är väl två bolag i ett numera. Sifo plus något.
TNS Sifo. Till att börja med, tack för mejlet. Och han faktiskt pekar på lite radiostatistik. så där de håller på och mäter radioanvändningen. Och då kan man säga som så här att under vecka 25 i SP 2013, ja, då lyssnar man i snitt på 109 minuter radio per person i veckan.
Innan du går allt för djupt här.
Ja.
Det finns ju undersökningar som våran poll. Sen finns det undersökningar som SIFOs undersökningar. Holy crap! De går på djupet så att säga.
Det är som om de lever på detta, Jesper.
Ja, precis, nästan som om de får betalt för det.
Ja, det är helt sjukt det här. Nej, så vi kommer länka detta i våra show notes, den här radiorapporten, där man veckovis helt enkelt berättar helt och hållet hur många lyssnare som till exempel Sveriges Radio har, P1, P2, P3, P4. Och då kan man se till exempel att, ja, vecka 25...
P4 överraskar. Men ja, i och för sig, det är väl där majoriteten av lyssnare, övre medelåldern finns.
Men till exempel Mix Megapol triumferar P1 under vecka 25. Med dagliga
knäcker P3, det är lite imponerande.
P2 däremot, det är en smal kanal. Om för att sätta siffrorna i relation till varandra här.
P2-lyssnarna dör ju av, det är ju det som är problemet.
Säg så här, måttet anges i tusental, säger jag också här, så alla vet om det.
I procent på länken du skickar. Men aha, du skulle dra siffror, förlåt.
Ja, precis. Så säg som så här, under vecka 25 då, så kan man säga som så här att P1 hade 1165 lyssnare, P2 237, P3 1189, P4 whoopar in med 3134 lyssnare. Och i tusental då, så det är 1,3 miljoner eller?
Va? Nej, nu får du ta om siffrorna igen här.
För måttet anges i tusental.
Och siffran var?
1000.
1000 är 1 miljon, ja.
Ja, just det. Ja, just det. Så 1,3 miljoner lyssnare på Mix Megapol under vecka 25.
Om det står 1300 där, ja.
Ja, precis.
Då är vi överens.
Med i siffrorna. Ja. Du ser inte siffrorna. Finally. Och andra, Energy, 564.
Finns Energy?
Tydligen. De dubblar för övrigt på P2. Faktiskt. Bandit Rock har faktiskt 266 000 lyssnare. Bandit Rock. Det är inte helt lätt att sitta och läsa upp sån här statistik i radio. Men ni har i alla fall länken. Chatten, vi bjuckar på den en gång till så ni alla kan få gå in och titta på den. Men i alla fall, det visar ju sig onekligen då att det finns väldigt, väldigt många som lyssnar på radio. SR-kanalerna hade under vecka 25 över 2 miljoner samtidiga, nej förlåt mig, 4 miljoner samtidiga lyssnare.
Så det att, är under också vecka. Samma vecka 25.
Vecka 25, ja.
Var det midsommarveckan? Jag tänkte sommarpratarna har väl debut här någonstans.
Ja, då borde man nog se under sommar. Fast jag kan faktiskt meddela att vecka 21 så var det 1,2 miljoner som lyssnade på P1. Mm. Medan vecka 25 1,1 miljoner.
Ja. Makes no sense, men har vi inte rabblat tillräckligt med siffror? Det går att gräva sig ner djupt i den här rapporten för den som är riktigt, riktigt radiointresserad. Vi är tacksamma för att vår gode lyssnare, favorit idag i alla fall, ja, som jobbar på det här TNS-SIFO, ger oss sådana goda siffror. För alla vet ju hur mycket vi tycker om siffror.
Martin heter han.
Martin, tack Martin. Martin.
Tack Martin. Ska vi se, då har vi löst alla pollar, vi har löst alla ämnen, vi har flamsat lite också. Det är alltid skönt att ha sådana shower ibland.
Kul att man har öl hemma.
Ja, det är roligt faktiskt. Alkohol, det är grejer det. Då ska vi se här. Vi ska kanske säga hej då. Ja, vi har ju... Så här är det. Nu tänker Jesper, nu kommer han ju säga det ändå.
Nej, nu kommer det.
Men det pågår saker i för- och eftersnack som ni som lyssnar på podcasten missar. Mm. Ja, det är allt jag kommer säga.
Det kan stå dyrt att inte missa det.
Eller så kan man spara pengar på att inte lyssna på det. Kan man se det också på ett sätt?
Så att, annars har vi forum.slashat.se.
Ja, tack.
Där det är det saker och ting händer. Det är ett vackert, vackert forum där vi diskuterar allt mer. Det börjar bli mer och mer populärt nu, Tommy. Nu börjar vi verkligen lösa de stora problemen. Och det gör vi dygnet runt. Inte dygnet runt, men dygnet runt. Mm. Veckan runt, även utanför. Det är väl egentligen bara under Slashat som forumet kanske tappar lite i tryck. Sen, minsann, så går det uppåt igen. Slashat.se/social är en sån gammal sliten länk som pekar mot alla andra sociala nätverk där vi befinner oss resten av veckan. Där bör man definitivt kika. Och sen har vi såklart donera.slashat.se eller slashat.se/donera. Jag vet inte var. Du förresten, Tom, med de här tischerna. Mm. Finns de?
De finns i allra högsta grad faktiskt fortfarande. De borde vi snart avveckla, va?
Nu är det dags att pausa version 1.
Ska vi säga som så här, sista veckan. Sista veckan nu.
Sista veckan.
Nästa tisdag så är de borta.
Yes. Då tar de en paus, sen kommer Tisha 2 antar jag någon gång.
Kanske.
Kanske, kanske inte, who knows.
Så att det finns
man har bara ett tillfälle att ha en etta.
Just det. Så att ni som har tänkt köpa Slashats första t-shirt någonsin har endast en vecka kvar på att göra det. Jag märker också att vi har stavat fel på ordet äntligen, Jesper, på hemsidan. Äntligen här. Stöd showen och klä dig snyggt samtidigt. Det har stått så i 6 månader nu. Mitten på sidan. Skitsamma detalj. Så att fram...
Det är
vi inte dumma vi. Så fram till och med, ni som har tänkt köpa, ni har till måndagen den 8 juli 2013 på er att införskaffa Patient Zero, alltså den första t-shirten som Slashat någonsin har tillverkat. Det kan vara material eller samlingsgrej längre fram i livet. Man vet aldrig. Så att sista chansen. Om ni vill köpa den första t-shirten. Men jag tror att det kommer komma lite mer såna här apparel eller merchandise från den här showen. Det var roligt att sälja t-shirts. Så lovar vi också, när allting är klart så ska vi såklart då redovisa hur många vi har sålt. Det är många hundratusentals, Jesper.
Ja, man delar det med eller
många
roten
hundratusentals.
Nu.
Ja, många hundratusentals. Ja. Jag tycker att vi dackar, bockar och bugar för Slashat avsnitt 200...
24.
Tack så mycket. Och vi syns igen nästa vecka. Och kanske händer saker i helgen. Häng med på Twitter-streamsen. Ni vet hur det funkar. Allt som vanligt. Säg så bra, fint tack.
Hej.
Hej, hej.